Hej! Välkommen till Linnéakyrkans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande.
Hörrni, vad trevligt att få se er allihop. Som sagt, det är några år sedan jag var här. Jakob hälsade på i församlingen, men jag är så tacksam för det besöket, att jag fick komma. Och är lika tacksam idag till er alla att jag får dela den här eftermiddagen tillsammans med er. Det är ingen uppoffring att få komma hit. Jag hade tänkt att få presentera Jesus lite för dig idag. Vem är han? Ja, vi skulle kunna hålla på länge kring det. Men jag skulle vilja stanna upp lite inför en tanke med vem Jesus är. Och det är ju en sån här, det lärde man sig i söndagsskolan. Jesus är syndarens vän. Det är liksom det som är grundtemat med egentligen hela det att Jesus kom ner till jorden. Därför att Gud, Fadern, älskade dig och mig så pass mycket så att han var beredd att sända sin egen son. Och Jesus bevisade Guds kärlek genom att komma. Och när vi läser Bibeln så ser vi ju att Gud ofta vänder på begreppen, vänder på liksom det här med vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt, vad som vi som människor värderar högt och vad som Gud värderar högt. Och det är liksom som om Gud på något sätt säger, det som människan i första hand värderar, det är inte det jag värderar. Och varje kristen behöver, som lärjung, behöver inse att jag har någonting som jag behöver lära utav Jesus. Någonting som jag behöver applicera i mitt liv. Som är hans ingång. Både när det gäller mötet med far, men också med människor. Och när vi läser evangelierna i Nya testamentet, så om vi är uppmärksamma så ser vi tydligt hur Jesu liv och uppdrag fokuseras vid att förklara Guds kärlek till dig och mig. Egentligen i allt det som Jesus gör. Genom att möta människor i sin kärlek och med sin ande så befriar han människor. Han frigör en potential i människor som de inte visste att de hade. Jesus är syndarnas vän. Och när vi läser i evangelierna så kan vi se att Jesus blir anklagad gång på gång att han har fel kompisar. Han har fel kompisar. I alla fall om du går till det religiösa etablissemanget som fanns runt Jesus, så var det många som pekade finger mot Jesus. Utan att fatta att de var lika förlorade som de som de anklagade Jesus för att umgås med. Utifrån det så kan du och jag anta att alla, oavsett vilka vi är, har vi lika stort behov av att vara ödmjuka inför Guds kärlek i Jesus Kristus till var och en av oss. Ingen av oss har någonting att komma med. Ingen av oss har någonting att säga. Det är för att jag är så duktig. Det är därför att jag är så helig. Det är därför att jag är sån och sån. Som jag kan komma inför Gud. Nej, det är bara i Guds kärlek genom Jesus Kristus som jag kan få komma. Detta kanske är basic, tycker du, när du lyssnar till mig. Men jag tror att det är jätteviktigt som varje människa, både troende och icke-troende, vad du nu vill kalla det som, att förstå detta. Att det, även om det är basic, så behöver jag få in det i mitt inre. Jesus, han hade en ödmjuk inställning till dem som han mötte. Inte på det sättet att Jesus faktiskt mötte människor som fanns i, om vi får använda uttrycket, syndiga situationer. Att han liksom såg mellan fingrarna på det. Jesus, han kunde aldrig egentligen acceptera synden i sig, men han accepterade alltid, eller såg alltid människan i det. Jesu uppgift och längtan var att vinna hjärtat hos varje människa. Och Paulus, när han liksom återberättar det här med Jesu uppdrag, så säger han i första Timoteusbrevet, andra kapitlet och tredje versen i början där, eller slutet där och fjärde. Detta är gott nu. Paulus har sagt att man ska be för överhet och annat. Detta är gott och rätt inför Gud, vår frälsare. Lyssna, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Det är Jesu vilja. Det är Guds vilja. Jesus, han fick ju ordet om att han var syndarens vän. Det var inte för att smickra honom. Vi kanske skulle tycka att det var, ja, men det är ju rätt så bra epiteten då. Eller vad säger du, Jakob? Om de säger till dig och mig, ja, men Jakob och Ola, de är syndarnas vän. Då skulle vi tycka, ja, men det är rätt så gött. Ja, men det talar om någonting som... Men i det sammanhanget där Jesus fanns, så var det inte ett positivt epitet som man klistrar på Jesus. Utan man sa, du umgås med fel människor. Jesus, du är ute på fel väg. Lukas evangeliet 7 och 34 säger, människosonen kom och... Och han äter och dricker. Och då säger ni, se vilken frossare och drinkare. En vän till tullindrivare och syndare. Sån är han. Eller Lukas 15 och 2 som säger, men fariserna och de skriftlärde kritiserar honom ständigt och så. Den där mannen tar emot syndare och äter med dem. Som jag sa tidigare, så var Jesu uppdrag aldrig egentligen att legitimera syndarnas sätt att leva. Han kom för att rädda det som var förlorat, säger också Lukas i ett annat sammanhang. Jesus visste att lämnad till sig själv så människan alltid förlorad. Ingen av oss är rättfärdiga i Guds ögon. Men Gud ville föra varje människa in i sin gemenskap. Det är därför vi är samlade till gudstjänst. Samlade till att dela lovsång till bedjan. Samlade till att lyssna på Herrens ord tillsammans. Det är för att varje människa har behov av att få möta Jesus Kristus. Det är hela liksom tanken bakom detta att vi samlas. Lämnad till sig själv, som jag säger, är människan förlorad. Men du vet, varje människa är så pass viktig inför Gud. Så om du läser lite längre fram i Lukas 15, där det står om de där tre liknelserna om borttappade peng och borttappad får och borttappad son. Så i det läget så säger Jesus, på samma sätt säger jag i Lukas 15 och 10. Blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Du är älskad. Och den dagen som du sa till Jesus, jag vill ta emot dig i mitt hjärta. Då blev det glädje i himlen. Då blev det vågen. Det är kanske inte så vanligt som man ser på det när du och jag var unga. Vågen, man gör vågen i himlen. Nu har han eller hon blivit frälst. Det blir glädje i himlen över en enda syndare som blir omvänd, som tar emot Jesus. Jag ska läsa ett lite längre sammanhang tillsammans med dig för att visa lite på hur Jesu tankar egentligen fungerade. Det är också från Lukas evangeliet, ifrån det femte kapitlet. Och det första handlar om den lame mannen som blir buren dit för sina kompisar. Och det andra är i samma stycke handlar om Matteus eller Levi. Vi läser ett lite längre stycke här. Hoppas du orkar lyssna. Lukas 5, 17. En dag när Jesus undervisade satt där fariseer och laglärda som hade kommit från alla byar i Galileen och Judeen och från Jerusalem. Och han hade Herrens kraft att bota. Då kom några män som, som bar en förlamad man på en bår. De försökte komma in med honom och lägga ner honom framför Jesus. Men när det för folkmassan skulle inte fann något sätt att komma in med honom, gick det upp på taket och firade ner honom på båren mellan takteglen mitt framför Jesus. Jesus såg deras tro och sa: min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. De skriftlärda och fariserna tänkte: vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder utom Gud? Men Jesus förstod deras tankar och svarade dem: vad är det ni tänker i era hjärtan? Vad är lättast att säga? Du har fått förlåtelse för dina synder. Eller säga: res dig och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder, så säger jag dig, och nu talar han till den lame: res dig, ta din bår och gå hem. Genast ställde han sig upp i allas åsyn, tog det som han hade legat på och gick hem medan han prisade Gud. Alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud. Och de fylldes av fruktan och sa: det vi har sett är ofattbart. Sedan gick Jesus ut och han såg en tullindrivare som hette Levi sitta vid tullhuset. Han sa till honom: följ mig. Då lämnade Levi allt och reste sig och följde honom. Levi ordnade en stor fest för Jesus i sitt hem. Och en stor mängd tullindrivare och andra låg till bords med dem. Fariserna och de skriftlärda kritiserade hans lärjungar och frågade: varför äter och dricker ni med tullindrivare och syndare? Jesus svarade dem: och lyssna nu, detta är en proklamation. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare. Han är den som ser ditt och mitt behov och är beredd att gå så långt så att han möter oss där vi är. Jesu uppdrag och hjärta behöver vara mitt hjärta, behöver vara ditt hjärta. Om du tror på Jesus Kristus, så behöver du också få den liksom övertygelsen i ditt liv att jag ska vara med och vara syndarnas vän. I vår församling i Varberg så har vi en grundinställning där vi säger att vi vill vara till för människor. Vi vill vara en öppen, varm och utåtriktad kyrka som gör människor till Jesu lärjungar. Där vi fokuserar på nya människor, nästa generation och ett socialt engagemang. Vi vill vara där människor är. Inte för att bevara människor där de är, utan för att vara med och ge ett nytt hopp om någonting annat. För att vara syndarens vän har också att göra med att vad det innebär att vara lärjunge, att vara församling. I Romarbrevet 10, 11-15 så står det så här, det blir mycket bibel idag, bara så ni är beredda på det. Skriften säger, står det i Romarbrevet 10, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Här är ingen skillnad mellan jud och grek. Alla har samma herre och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska någon kunna predika om de inte blir utsända? Som det står skrivet: hur ljuvligt är inte stegen om den som förkunnar det goda budskapet. Det är församlingens uppdrag att få vara budbärare idag. Att få säga till människor: Jesus älskar dig. Det finns något. Alltså, När jag var ung, det är ju jättelänge sedan nu, så sjöng vi en låt som hette Jesus han är svaret. Och ibland gjorde man sig lite rolig och sa: ja, men Jesus han är svaret, men vad var frågan? Men då skulle jag vilja säga: Jesus han är svaret på allt. Han är den som kan sätta ditt liv i perspektiv, ditt liv i sammanhang som gör att det fungerar. Jag blev så glad när vi fick höra din berättelse om det här med givande. Jag tror att det är Guds principer som behöver in i våra liv. Där vi säger, jag blir så välsignad av det du sa. För min morsa, hon är hemma hos Herren sedan några år, men min morsa sa alltid, när hon gav oss veckopengar när vi var små. Ja, men nu får du en tia. En krona ska gå till kyrkan. Den får lägga på söndagsskolan när du går till kyrkan. För du vet, 9/10 med Guds välsignelse är mer än 10/10 utan. Och det var liksom någonting sånt här. Sätt in Guds principer i ditt liv och du ska börja se att någonting händer. Kanske inte på en gång så här. Men över tid kommer du se att Gud är där och välsignar. Nu var det inte det jag skulle predika om idag. Du och jag kallade till att reflektera Jesus. Vi har utmaning att få vara reflektorer. Inte sådana som bär det i oss själva. Ja, vi vet att Guds ande bor i oss. Och vi vet att vi är fyllda med Guds kraft och så vidare. Men vi ska reflektera det som är Gud. Vi ska reflektera det som är Jesus i våra liv. Tror du på Jesus så är du en reflektion. Eller en återspegling utav det som är Jesus. Kanske du till och med säger så här när du lever ditt vardagsliv. Att ja, men du vet, de jag möter, de vill inte ens tro. De vill inte ha det med Jesus att göra. Desto större anledning att vara reflektor för Jesus. Så att ljuset kommer in i människors liv. Och vi är kallade, du och jag, till förvandling och förnyelse. Du vet, det finns många som vill ha förbättringsprogram. Och är du lite inne i den här ledarskapsvärlden så finns det hur många konsulter som helst som vill tala om för dig hur du ska förbättra ditt liv och hur du ska få nå det som du egentligen innerst inne vill och så vidare. Men den största förbättringen som du kan finna i ditt liv, det är att få Jesus i ditt inre. Att ta in Jesus i ditt liv. För du och jag är kallade till förbättring. Inte i egen kraft, men genom att bli förvandlade utav Gud själv. För Jesus, han var tillgänglig för dem som hade behov. Jesus mötte människorna där de var, som jag sa tidigare. Men han lämnade aldrig en människa där hon var. Han förde henne till en annan plats. Du vet, Jesus älskar dig. Därför vill han ge dig kraft till ett nytt liv. Idag tror jag, om man läser all statistik bland unga människor, så är det ett skriande behov av att få tro för att det finns någonting annat. Tro för att jag kan få kraften att leva det liv jag har, men också att det kan bli bättre. Vi har en hel generation unga människor som inte längre har en tilltro på att det går att förändra livet. Man lever med ångest, man lever med depression. Vad är detta? Det är en hel generation som har tappat hoppet på framtiden. Jesus, han lämnar dig inte där du är, utan han vill vara med och förbättra dig. Ja, men blir det så här eller? Nej. Om jag ska titta på mitt eget liv så tar det ofta tid. Men allting som är värt någonting tar tid. Du vet, du kan producera så här, massproducera olika saker och de kan du få köpa för en tia. Men ska du ha någonting som är riktigt mycket värd, så är det någon som har lagt ner energi, kraft, tid, ädla liksom metaller och annat för att få det till att bli någonting alldeles unikt. Och så är du i Guds ögon. Gud är beredd att investera tid och kraft i ditt liv för att det ska få bli värt någonting. Han vet vad han har lagt ner i dig. Och för att använda liksom lite oljeraffinaderis begrepp, så vet han vad han har lagt ner i ditt liv. Och han vill raffinera dig till en högoktanig vara. Han vill att du ska ha högoktan i ditt liv. Och sån kärlek som Jesus är, det är att Jesus, han ser inte bort ifrån det som behöver ändras i ditt och mitt liv. Det är inte allt enkelt att ha med Jesus att göra. För om vi lyssnar in hans röst så pekar han många gånger på det som, ja men Ola, den här biten då, oförlåtenheten i ditt liv. Hur gör du med den då? Okej då. Jag behöver väl ta tag i det, men du får ge mig kraft, Jesus. Själv klarar jag det inte. Och så får jag vinna seger. Och får jag vinna seger. En bit efter bit. Han älskar dig för mycket för att du ska bli kvar i din synd, i dina utmaningar. Om du läser evangelierna så ser du Jesus flera tillfällen säger, gå nu och synda inte här efter. Vad är det för uppmaning? Ja, men det är ju Jesus säger, ja, men du är ämnad för någonting annat. Gå nu inte tillbaka och gör precis det du gjorde innan. Gör någonting annat. Skapa, jag har skapat nya förutsättningar i ditt liv. Ta de förutsättningarna och gör någonting annat. Samhällsvärderingar då hävdar ju att om vi inte håller med en annan människa fullt ut eller kan tycka att en annan människas och alla åsikter och så vidare är okej, så kan vi inte älska den människan. Vi kan ju ha lite så här olika idéer och så här. Och så kan vi möta, ja men om du kritiserar mig på detta område så älskar du inte mig. Ja, men det är ju nonsens. I alla fall är det ju inte Jesu lära. Och vi som hans lärjungar är ju kallade att vara som han. Jesus han sa ofta, ja men det här är fel, det här behöver du göra ont. Men jag älskar dig, jag är beredd att dö för dig. Jag är beredd att ge mitt liv för dig. Även, och kanske på grund av just det som du behöver ha förändrat i ditt liv. Vi har ju firat påsk alldeles nyss och det handlar ju berättelsen om Jesus rättfärdig dör för människans synd. Romarbrevet 5 och 8 säger, men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Sån stor kärlek har Gud till dig och mig att han var beredd att satsa på dig och mig innan han visste din och min respons tillbaka. Och första Petrusbrevet 3:18 säger, så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe för att föra er till Gud. Han blev dödad till kroppen men levande gjord genom anden. Som jag sa tidigare, att ibland hör vi att om vi inte accepterar och tolererar allt en annan person är så kan vi inte vara vänner. Men hur är det med dig? Jag accepterar inte ens allt som jag tänker och tycker. Det är många gånger som, varför sa jag det? Och varför gjorde jag det? Jesus är beviset för att han var vän även med syndarna. Men än en gång, han accepterar aldrig synden som grundläge. Men han accepterade människan för att sätta henne fri. Han dog för att inte vi skulle leva kvar i synden utan bli befriade till rättfärdigheten för Gud. Och som troende på Jesus, som kristen, vad du kallar dig för, som frälst, så behöver jag inse att jag själv är en syndare frälst av nåd. Och mitt hjärta är att förmedla Guds kärlek till de som ännu inte har sett hans kärlek. Vi behöver vara där människor finns. Vi bad ju här om arbetskamrater och att frid skulle få råda. Jag tror att precis det är där vi är kallade att vara. Har du en tro på Jesus Kristus, lev Jesus där du är. Du satt på en plats av en tanke. Du är ingen slump och Gud leder dig inte av en slump in i olika sammanhang. Jag tror att Gud vill att du ska vara bland just de vännerna du är. För att du ska kunna få vara det ljuset som ger vidare Jesus kärlek. Självgodhet lurar hela tiden för oss som har blivit förlåtna. Det är lätt att bli farisé. När vi lyckas med någonting så är det lättare att peka på någon annan som inte lyckas lika bra. Hej du Kalle. Ja, bra böcker. Ja, det är bra böcker. Det är helt okej. Jag störs inte. Alltså det är lätt att tycka och tänka om andra, men Jesus talar ju om bjälken i ögat och flisen i den andras öga. Men det talar ju om självinsikt, för Jesus säger, ja, men ta bort bjälken först i ditt egna öga så kan du hjälpa den andra. Det handlar om ödmjukhet, det handlar om inställning, livsinställning i sitt liv. Jag tror att vi kan vara med och hjälpa varandra som trosyskon och säga så här, du, den här att du blir så lätt arg, att du blir så lätt irriterad, det är kanske någonting som du behöver jobba med. Och då får man ju vara beredd på, ja men du då, men det, har vi bara rätt inställning, har vi en ödmjukhet i det vi gör, så kanske vi får vara med och hjälpa varandra och förädlas. För alla behöver medveten tacksamhet för frälsningen. Att förstå varifrån vi har blivit räddade, det gör att vår ödmjukhet ökar och vår tacksamhet till Jesus växer. Du ska få ytterligare ett bibelsammanhang. I Lukas 7 så läser vi berättelsen om när Jesus var hos farisén Simon. Jesus hade en del att säga honom, men i samma berättelse så möter vi en kvinna som står och gråter vid Jesu fötter. Och då står det så här från vers 38. Och hon ställde sig bakom honom, alltså kvinnan ställde sig bakom Jesus vid hans fötter och grät. Hon började väta hans fötter med sina tårar och torkade sedan dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Och om du läser hela det sammanhanget så ser du att Jesus förbror Simon, som var rättfärdig, som var, han var ju farisé, han vinnlade sig verkligen om att leva rätt inför det som var Guds bud och så vidare. Men Jesus säger, du har inte ens visat mig, din attityd visar att du tycker egentligen inte att det är något viktigt att jag är här hos dig. För vad säger Jesus? Ja, när jag kom till dig så gav du inte ens mig vatten och tvätta mina fötter. Det var liksom kutym. Det var gästfrihet. Ja, men ska du ligga till bords med mig här så behöver du tvätta dina fötter och känna att din vägdammet är borta. Och du hälsade mig inte med en välkomstkyss, står det i det sammanhanget. Det vill säga, du gav mig inte ens ett hjärtligt välkomnande. Du tyckte att jag skulle vara här därför att du kanske var intresserad av att, jag vet inte vad Simon var intresserad av, om att sätta dit, eller kanske tyckte att det var en spännande personlighet i största allmänhet. Men en kvinna som var sedd som en dålig kvinna visades Jesus så mycket större kärlek och tacksamhet i det här sammanhanget. Och så säger Jesus i 47 versen, därför säger han till Simon, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar lite. Det vill säga, Simon, du fattar inte hur mycket behov du har utav att bli förlåten. Och eftersom du tror att du inte har några behov att bli förlåten så älskar du inte mig. Men den här kvinnan, hon har fattat att hon har ingenting som hon kan komma med. Men hon har mött min kärlek, hon har vett mina fötter med sina tårar, torkat dem med sitt hår. Det som inte du ens kunde nedlåta dig till att ge mig normal gästfrihet. Det har hon gjort. Och hon älskar mycket. Så min fråga till dig och mig då. Är du tacksam, du som är troende, för att du är frälst? Idag så vill jag tala både till dig som tror och dig som jag skulle vilja bjuda in till att möta Jesus kärlek idag. Om vi inser vårt behov av Guds nåd över våra liv, så får vår tro ett större djup. Det finns förlåtelse i Jesus, och alla är vi behovets barn. Och som jag sagt tidigare, utan hans nåd är vi förlorade. Utan hans kärlek uppenbarad genom sin död på korset och hans uppståndelse, att han nu sitter och manar gott för dig, så är vi, dig och mig, så är vi förlorade allihop. Du kanske till och med känner så här att, ja, men du vet, jag är för syndig. Men för syndig har aldrig varit något problem för Jesus. Han dog för alla synder. Ja, men jag, du vet inte vad jag har gjort. Nej, jag behöver inte veta. Men Jesus vet, och han älskar dig ändå. Just du är i Jesu blickfång för att han vill förändra ditt liv. Han möter dig där du är, men han lämnar dig inte där du är. Utan han säger som han sa till lärjungarna och som han sa till Levi: följ mig. Kom, nu går vi från denna platsen och så blir vi någonting annat tillsammans med mig. Han älskar dig för mycket för att lämna dig där han fann dig. Han tar dig med på resan mot den, att bli den som ska spendera evigheten i hans underbara himmel. Det är dit du är kallad också. Och jag vill bara fråga som avslutning här. Du som är troende, vill du idag ännu en gång låta dig bli fylld med Guds kärlek och inse den stora nåden som vilar över ditt liv? Kärlek som gör att du ser vem du är i Jesus, och kärlek som gör att du vill vara ett Kristusbrev där du går fram som berättar om Guds nåd för den som ännu inte har mött Jesus. Och du som ännu inte tror, skulle du idag vilja säga: Jesus, jag vill följa dig, jag vill följa dig. Det är min längtan med min förkunnelse idag. Nu har jag predikat länge, tack för att ni orkat och var med. Tack. Ska vi be tillsammans? Jesus, Herre, vi prisar dig. Tack för att du har bevisat din kärlek till oss var och en, Herre. Genom att komma och finna oss där vi är, Herre, och skapa förutsättningar för förlåtelse i våra liv, Herre. Jesus, tack för att du vill komma till var och en av oss, Herre. Jag ber dig om det i ditt namn just nu, Herre. Jesus, jag ber dig att du ska uppenbara för den som redan är troende, Herre, hur stor din kärlek är, Herre. Och hur stor den nåden är att vi har fått komma till dig, Herre. Jesus, fyll oss med tacksamhet, fyll oss med kärlek, fyll oss med liv, Herre. Jag ber dig om det i ditt namn, Herre. Och för den som ännu inte har vågat kanske uttala ditt namn fullt ut som Herre över sitt liv, så ber jag dig, Herre, att du denna stund ska bara visa din kärlek. Tala in i varje människas liv, Herre. Tala in i varje människas liv om din kärlek, om din kraft, om ditt liv, Herre. Tack för att vi får lägga ner våra liv inför dig, Herre. Och tack för att du skapar någonting bättre, någonting vackert, någonting evigt i våra liv, Herre. Prisa dig för det i Jesu namn. Amen.
Amen. Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan mejla oss på adressen info@linneahuset.se, och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel, så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mejl med ditt namn och dina adressuppgifter till info@linneahuset.se, så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till Linneakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium, så kan du swisha till 123-520-0993. Du kan också besöka oss på linneakyrkan.se för att få mer information. Välkommen tillbaka att lyssna snart igen.